Evangelietexten idag hämtar vi ifrån Markus evangeliet. Markus, det fräscha, pigga, det direkta, direkt på handling. Inte något djupare teologiskt utan rakt berättande, rätt upp och ner. Man skulle lika gärna kunna kalla det för Petrus evangeliet, för man kan gott höra Petrus som berättar för Markus och Markus som återberättar Petrus version av händelserna. Alla evangelierna efter lite olika. Matteus har en födelseberättelse, Lukas har en. Vi vet att Johannes har den mäktiga prologen som inledning av evangeliet. Men sen börjar alla evangelierna med en beskrivning och om hur Johannes döparen agerar. Vändpunkten när Johannes döparen träder fram. Och så kommer Jesus och döps av Johannes. Ett evangelium har inte med själva dopet. Och ni som går på bibelstudier, vi börjar på onsdag den 18 förresten. Onsdag den 18 vet ju vilket det är. Ni andra behöver jag inte fråga om, för vi har ingen skola här idag. Men ni vet ju att det är Johannes som inte berättar om själva dopet, utan om följderna av dopet. Men det, nu blir jag inte lärare igen, nu blir jag pastor. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himmelen dela sig, och anden kom ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen: du är min älskade son, du är min utvalde. Amen. Man skulle kunna säga att vi rör oss egentligen med fyra dop här. Kanske inte om vi tar i vår text, men om vi berättar om Johannes så står det ju att han ville inte jämföra sig med Jesus. I Matteus ville han inte ens döpa Jesus, för att han förstod att Jesus var den som skulle komma. Och när han jämförde så säger han ungefär att jag döper i vatten, men den som kommer efter mig ska döpa i ande. Alltså är dop i ande. Vi har Johannesdopet, vi har Jesu dop. Och på något sätt så funderar vi också kring det kristna dopet. Teologiskt får man som predikant inte predika om det kristna dopet den här söndagen, så det kommer jag inte göra. Men ni förlåter mig, va? Johannesdopet är mäktigt. Det är otroligt mäktigt. Vi har nog väldigt svårt att förstå det här. Men det finns profana historiebeskrivare, som har en som heter Josefus till exempel, som var jude men som skrev för romarna, som har beskrivit. Och det rör sig om 100 000 människor som vallfärdade ut i den judiska öknen och lät sig döpas av Johannes. Det hade varit tyst i 300 år. Det hade inte varit någon profet efter Malaki, den sista skriftprofeten. Och så stiger Johannes fram, den här märkliga människan som har förberett sig på ett alldeles speciellt sätt. En del menar ju att han kanske var vistades med Isena i Kumran, det vet vi inte. Men han hade dragit sig undan och sen skrider fram med sitt mäktiga omvändelsebudskap. Och man funderar, nu talar Gud igen. Och många undrar just det som frågan ställdes till honom: är du den som skulle komma? Det fanns ju en otroligt stark messiaslängtan och förväntan. Och man hoppades kanske och trodde att Johannes skulle vara det. Men Johannes är väldigt tydlig med den kallelsen, just det som jag nämnde, att det kommer en efter mig. Och han ska döpa i helig ande och eld till och med. Det kristna dopet är ju ett dop till Kristus i Faderns, Sonens och den heliga andes namn. Och vi har att det verkar i vatten och ande, två komponenter. Och därför, ja, vi vet ju också detta att Johannesdopet fanns kvar när en av mina favoriter, Apollos, kom till Efesos. Vet ni varför han är min favorit? Han predikade med glöd, står det. Lilla gott. Hoppas att det är lite glöd i det här jag säger också. Men Paulus kommer efter Apollos till Efesos och frågar de som är lärare, har ni hur är det med den helige ande? Det har vi inte hört talas om. Ja, men är ni inte döpta? Ja, men det var med Johannesdopet. Och Paulus döper dem och anden faller över dem och de får del av anden. Vi är säkert på 50-talet det här, alltså kanske 20 år efter Jesu död. Och då finns fortfarande Johannesdopet med. Alltså det fanns en bit där det inte var helt klart det här. Och det kristna dopet är inte ett Johannesdop och Jesu dop är inte ett Johannesdop och självklart inte ett kristet dop. Varför är Jesu dop inget Johannesdop? Nej, han behövde inte omvända sig. Jesus var utan synd. Han var sann människa och sann Gud. Han hade inte behov av omvändelse. Och det är ju därför säkert Johannes reagerar och inte vill döpa Jesus. Men det finns ju något annat i det. Tre händelser kring dopet. Himlen delar sig. En mycket stark manifestation av Gud själv som handlar. Anden kommer ner över Jesus. Berättar att Gud på ett alldeles speciellt sätt utrustar Jesus till den tjänst han är på väg in i. Och så för det tredje har vi rösten som proklamerar att Jesus är Guds älskade son. Här kommer ju alltid en sån där teologisk passus, men det är ni medvetna om att det blir när jag predikar. Begreppet treenighet finns inte i Bibeln. Men treenigheten är gemensam i alla kristna kyrkor och skiljer kyrkan från andra mer eller mindre konstiga sekter. Här har vi treenig Gud i funktion. Gud som visar sig, anden, sonen. Verksamheten, Gud verkar som fader, son och ande. Vem var det som hörde rösten? Röst hördes. Läser man de tre evangelierna så är det lite olika faktiskt. Var det Johannes som hörde den? Var det folket som hörde den? Eller var det Jesus som hörde den? När hördes den? Hördes den efter, under tiden eller i samband? Spelar det någon roll? Nej, det spelar ingen roll. Det viktiga är den här oerhört mäktiga manifestationen när Jesus döps. Vem var den till för? Ja, den var faktiskt till för Johannes. För Johannes fick se det som han hade talat om. Och fick se det som han hade funderat kring och hade bekänt. I Johannes evangeliet så får också därför Johannes var den första starka vittnesbäraren om vem Jesus är. Återkommer i Johannes det här vittnesbörden. Vem vittnar om Jesus? Och så småningom säger Jesus i Johannes evangeliet att han behöver ingen mänskligt vittnesbörd som Johannes är. Utan hans verk vittnar. Gud själv vittnar och så vidare. Och det är ett av de här temana som finns i Johannes evangeliet. Som sagt, vi börjar onsdagen den 18, kapitel 8. Jag tror att det är svårt att förstå hur kraftfullt och hur mäktigt det här är. Men det är det. Och det finns två saker som jag vill ta upp med Jesu handlande. Och det första är ju detta att han solidariserar sig med den syndiga människan. Det var ju hela hans uppgift att istället för oss ta på sig straffet för synden. Att dö för människans synd. I dopet solidariserar han sig med den syndiga människan och redan där går in i vårt ställe och låter sig ta del av dopet, Johannes dop, omvändelsedopet. På något sätt är det här ju en, vi pratar ju om inkarnation. Gud blir människa, Gud blir kött i julbudskapet. Och det här är ju en fortsättning på nyårssöndagen, så är det ju om Jesu namn som predikas. Och sen hade vi 13 helgen nu med de vise männen. Och så har vi nu detta med Jesu dop, nu börjar det. Och det är ju en förstärkning av det här, det fortsätter. Det var inte bara något som hände då givetvis, utan det fortsätter hela vägen och det manifesterar Guds närvaro. Att Gud vill i Jesus dela våra villkor. Han har burit vår synd. Och samtidigt så är också det här dopet, det är ju en invigning, det är en startpunkt. Det är nu Jesu egentliga verksamhet börjar. När Gud får förklara vem Jesus är. Han får utrusta honom och ifrån början markeras att Jesu uppgift är att lida och dö. Och det är någon relevans för oss idag. Det blir en kort teologisk del, ni märker det, för nu är jag redan inne på budskapet. Vi har ett fruktansvärt krig när dessa eländiga Putins lakejer fullständigt bryter ner ett samhälle precis i vår närhet. Så fruktansvärt, så omänskligt, så hemskt. Vi har andra despoter som härjar både här och där. Och mycket på grund av detta har vi ju en otrolig osäkerhet, ekonomiskt, energipriser, höjda räntor, vad ska det bli med konjunkturer, hur blir det med arbete, hur blir det med klarar vi av det här och klarar vi att leva? Speciellt lite yngre oroar sig otroligt mycket för klimatförstöringen. Vad händer? Kommer det finnas någon värld om 30 år? Och så har vi där Jesus nere i Jordan. Har det någon relevans i den här tiden? Är tron och religioner en verklighetsflykt? Eller är det det som är livet? Är det så att det är faktiskt där som själva livet finns? Är det som Gud gör och Gud gjorde och Gud fortsätter att göra som är meningen med hela livet? Ja, det är det. Det är faktiskt det. Och det är inte värdelöst det här som vi har runt omkring oss. Det är självklart, och vi är olika människor hur vi tacklar och hur vi drabbas av det här. Det är självklart att oroas över omständigheter. Vad ska det bli? Hur ska det bli nästa dag? Vad blir det med framtiden? Är det någon mening att satsa på något jobb? Eller så vidare. Det är gott att vara pensionär förresten. Ja. Men ja, det är det. Och som kristen ska vi verka för fred och jämlikhet och satsa för och jobba för det. Men vi kommer aldrig att skapa ett jordiskt paradis. Kanske har vi levt, och speciellt vi som fick vara med på 60-talet och 70-talet, har vi levt i ett samhälle som kanske är så nära det paradisiska samhället som vi kan ha här i världen. Och kanske gjorde det oss lite blasé, att vi missade det väsentliga. Ja, det finns ett litet område. Och det är inte så litet, men det är så viktigt. Det finns där inne i din djupaste personlighet. Där din ande finns. Där Guds ande delar livet med dig. Det området är befriat. Det området är på väg till Gud och Guds rike. Där, först där kommer all vår längtan. Allt det vi innerst längtar efter och uppfyllas. Hur blir det området befriat? Det blir det när vi säger ja till Jesus. Det är så enkelt och samtidigt blir det så komplicerat. Vårt ja. Ja, jag tror, Jesus, att du är Guds son. Jag tror och jag vill tro och jag vill våga tro att du dog för mig på korset. Att du har uppstått och att du lever och idag kommer till mig med din ande. Och upprätthåller den befrielse som finns innerst inne i vår djupaste personlighet. Våga tro att det gäller dig. När vi firar nattvard så är det ju ett sätt det här att det är så att manifestera vem Jesus var. Att han dog, att han uppstod. Brödet och vinet symboliserar det. Men det är ju också ett sätt att bekänna vår otillräcklighet, vår synd. Ta emot förlåtelsen i Jesus och ta del av honom själv. Det är inga stora mängder vi äter. Men ändå kommer ju det med vår matsmältningsmekanism att så småningom komma ut i alla delar av alla, i alla celler i hela vår personlighet. När vi tar emot Jesus i bröd och vin så uppfylls vår kropp av honom själv. Han som ställde upp på Guds kallelse, han lät sig döpas. Därför är det mäktigt det här att vandra ut i den judiska öknen och mötas av Johannes som döper Jesus och anden som manifesterar anden och rösten som proklamerar: du är min älskade son, du är min utvalde. Tack Gud för din kärlek till oss som du visar i Jesus. Och tack Jesus för att du var Guds son. Men att du avstod, du tog inte det gudomliga, och därför får vi hoppas på dig, det eviga livet, syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Amen.